Då så, dags för Inte rasist men podcast igen. Magnus Hesse Bengtsson heter jag, Kristoffer Gummesson, med på länk från Umeå.
Hej Magnus.
Kristoffer. Hej.
Hej.
Är allt väl i norra Sverige, får man väl ändå säga?
Ja, det får man säga. Ja, det är väl väl, skulle jag påstå ändå. Vi har väldigt dåligt väder. Ösregner. Jag har gjort hela dagen.
Det är samma här faktiskt. Det kanske inte spelar någon roll var man är i Sverige.
Jag sitter och är på tvn i bakgrunden från Franska Öppna i Paris. Ser ut som en strålande vacker kvällssol. Och så sitter jag här isolerad i norrländska jävla tundran. Vill härifrån, så
det. Det är väl ingen tundra där, eller?
Nej, det är ingen tundra. Jag använder ordet tundra som en slags metafor för trist ställe.
Okej, okay. Jag hoppas inte att vi har några infödda så, norrlänningar som lyssnar på det här.
Infödda tundrabor, tror jag skulle säga.
Ja, nej, det tänkte jag inte göra. Nej, jag har varit lite konfunderad när du sa tundra. Jag har ju dock aldrig varit nordligare än Sundsvall.
Ja,
så vad vet jag?
Du har inte sett mycket av det här avlånga landet.
Jag har sett väldigt mycket av det här avlånga landet söder om Sundsvall.
Mm, ja, jo. Men halva landet ligger ju norr om Sundsvall.
Det är människor och kartor som vill göra gällande så.
Ja.
Men jag har ju alltid varit av den här smått töntiga idén om att Sverige alltså stannar vid Uppsala. Det är ju liksom Sverige nedanför.
Så du vill påstå att du bor på Sverige, i Sveriges nordligaste spets?
Det är så jag ser det,
ja. Ja.
Och sen är det ingenmans land.
Ja, det ligger kanske något i det. Det kan jag därför känna mig så isolerad.
Om du eventuellt provocerade människor som lyssnar på den här podden som är från Norrland genom att säga tundra,
ja,
så känns det som att jag breddade det.
Ja, det är bra. Nu har vi, vad säger man, distanserat oss från kanske 0,2% av våra lyssnare.
Tror du att det är så få? 0,2?
Nej, det där var ju till skämt om Norrland, att det bor inga människor.
Snyggt. Ja.
Snyggt.
Nej, det är säkert... Alltså, vad vet du bor ju där uppe, så det är mer ditt problem än mitt, kanske.
Ja, så är det.
Och möjligen de som lyssnar på det här som blir förnärmade. Men det har vi inget ansvar för, egentligen.
Vi får se om jag blir kölhalad på stan framöver.
Det har hänt en del den senaste tiden.
Det kan man lugnt säga.
I landet Sverige och möjligen också världsdelen Europa. När man bestämt EU.
Ja.
Har du noterat detta?
Att det har varit ett EU-val är det du tänker på?
Det är det jag fiskar efter.
Ja, jo. Det har inte gått mig förbi, faktiskt.
Nej. Vad har du några... Alltså, det här blir ju lite efterhand.
Mm.
Så jag tänker mig att spontant är människor något trötta på EU-valrörelse, tror jag.
Ja, men alltså, har inte vi gjort så förut när det kommer till så här, valanalys och grejer, att vi väntar lite grann tills dammet har lagt sig och man kan se på saken lite mer nyktert än mitt under själva valrörelsen eller precis efteråt då, under valnatten.
Så är det nog.
Och så, som sagt, när den dammet har lagt sig lite grann, då kan man göra en mer klar analys. Det är lite så jag ser på vår roll här.
Ja, just det. Min enda egentligen... Jag ställer ju mig villigt i ledet till med alla de människor som kanske tyckte att den här valrörelsen var något smutsig. Och det är det de och jag tar med mig av det.
Ja, det får man säga att den var. Och den var framförallt tragiskt, i tragisk avsaknad av politiskt innehåll, skulle jag säga. Det var väldigt lite politik och väldigt mycket spel, får man säga, i den här valrörelsen.
Extremt mycket spel. Vissa saker, alltså, som värda att nämna som just med det här spelet, det var ju många saker där man bara spann för att spinna skull, mm. så att säga. Jag tänker till exempel på den här i sluttampen grejen med Sweet Home Alabama, som säkert många lyssnare känner till.
Ja.
Men när det någonstans har blivit en sport i att vara upprörd bara för att vara upprörd. Då, som säkert många vet och minns, så handlade det här om att Kristdemokraterna under något valmöte i Malmö har spelat Sweet Home Alabama, den här superkända Lynyrd Skynyrd-låten. Och det här då menade kritikerna var fruktansvärt, eftersom det några dagar tidigare då hade varit, eller någon vecka tidigare var det väl, hade varit det här klubbandet av en lagstiftning i Alabama som går ut på att inskränka aborträtten. Och då vill man mena på att det här var smutsigt av Kristdemokraterna att spela den här låten.
Ja, och alltså man kan ju fatta, man kan ju liksom roas lite grann av den värdelösa tajmingen från Kristdemokraternas sida här. Att man spelar Sweet Home Alabama just när den här diskussionen om lagstiftningsförfarandet i Alabama pågår. Samtidigt som Kristdemokraterna granskas, och särskilt då Lars Adaktusson granskas för hur han har röstat i samband med abortfrågor i Europaparlamentet. Och det här var ju... Som sagt, jag läste ju först en artikel i Aftonbladet om det här och uppfattade det som en lustifikation. Alltså typ att, oj, liksom, vad klantiga de är ändå, KD. Sen så märkte jag att folk var liksom upprörda på riktigt över det här, och att man liksom läste in något slags dolt budskap i Kristdemokraternas valapparat. Och då kände jag att nu har det väl kanske gått lite för långt. Det är liksom det som du säger, det är det mest, jag kan inte tänka mig någon låt som är mer mainstream liksom än Sweet Home Alabama. Det är väl alltså, om man ska liksom lista de 10 mest mainstream låtarna i världen, så är väl den med på den listan.
Jag tänker mig att den är där uppe. Men samtidigt också när man såg, för jag som du, när jag läste den här artikeln, blev något... Alltså det som framgick ganska snart var ju att den här låten också spelas ganska tidigt. Alltså det står ju knappt några människor. Mm. Alltså det har inte börjat. Och sen så framar det som att så här, den här låten spelas innan Ebba Busch Thors tal. Och först fick man ju uppfattningen av att det gick ut på att hon gick upp till den här låten.
Ja.
Vilket hade såklart varit anmärkningsvärt. Hon hade vinkat så.
Det var, vi närmar oss något som åtminstone är lite provokativt.
det hade ju varit extremt precis, provokativt och något kaxigt möjligen.
Ja.
men det som man tar med sig av det här kan jag tycka är ju snarare det politiska spinnet. För precis som du nämnde, både den här Adaktusson-historien och den här Alabama-grejen.
Mm.
Alltså de tillsammans gör ju att det här blir ännu mer tydligt politiskt spin när man driver iväg på just den här grejen. Alltså de som var ute och viftade med att det här var så fruktansvärt.
Ja.
Det handlar ju i stort om det. Men jag kan tycka Adam Svejman, jag hittade ett citat från Adam Svejman, som framade ganska bra när han påpekar två av de här människorna som var ute och veva, nämligen Strandhäll och Björklund, socialdemokrat respektive liberal. Han skrev så här: antingen tror Strandhäll och Björklund på vad de skriver. Då har nog många, däribland undertecknad, överskattat deras slutledningsförmåga. Eller så nedlåter de sig medvetet till grepp som de vet är ohederliga, men som motiverar den egna hejaklacken.
Ja. Avsåg han det här med Sweet Home Alabama då, eller?
Ja, precis. Ja. Det gick ut på att både Björklund och Annika Strandhäll... Strandhäll hade ju kört på någon grej med att Sweet Home Alabama, det är osmakligt att spela den här låten om det är så att det har med den här Alabama-grejen att göra.
Mm.
Det var någon liten brasklapp där. Och sen så drog hon vidare på att det är EU-val och kom ihåg att rösta på ett parti som står upp för kvinnors rättigheter.
Mm.
Så att det blir ju liksom den kedjan där.
Ja. Och det, liksom, det är ju för jävla tråkigt tycker jag, därför att det ger ju också Kristdemokraterna verkligen den här möjligheten att dra på sig offerkoftan på ett sätt som de har verkligen tagit den chansen, om man säger så. Vi har ju sett helt outhärdliga intervjuer efter valet med framförallt Sara Skyttedal, där hon står och så här snappar med fingrarna och säger, de försökte komma åt oss, men väljarna har visat bla bla bla. Och sådär. Det är absolut fruktansvärt.
Var inte det en hel, alltså, till alla människor som ogillar KD, så måste det ju vara, alltså, mot dem då, men det måste ju vara den härligaste intervju någonsin för när det gäller provokationsnivå. Ja, alltså jag tänker på den här valnats intervjun med Sara Skyttedal, när hon är precis, väldigt...
Det är den jag menar också. Och den dyker ju upp här och där på Facebook och Twitter och sådär. Och varje gång jag ser den så jag ryser hela kroppen. Och det som är tråkigt med hela den här Sweet Home Alabama debaclet, det gör ju att hon har liksom, de har en poäng i att rapporteringen skenade iväg lite grann gällande det här. Men i grund och botten så låg det ju en väldigt gedigen granskning av Dagens Nyheter som de gjorde då på Lars Adaktussons förfarande när det gäller abortfrågan i
jo, men absolut.
De har ju försökt spela på redan där att den här initiala granskningen är något slags karaktärsmord, vilket ju rent trams. Alltså det är ju en solid politisk granskning av en tidning. Och man har fått rättmätig kritik för det. Och att då liksom ge dem den möjligheten att bara peka på, men kolla här skenade det ju iväg. Jo, det gjorde det. Men det innebär ju inte att de har mindre att stå till svars för när det gäller Lars Adaktussons förfarande i EU-parlamentet.
Mm. Men jag tycker ju, alltså, jag är ju lite åt det sadistiska hållet i det avseendet. Jag tycker ju att det är lite underhållande när Sara Skyttedal gör så där. För av någon anledning så upplever jag att det är många människor som har väldigt, väldigt svårt för Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor.
Tror du?
och då kan jag ändå tycka, då kan jag ändå säga, alltså, det är fan ändå. Det kan vara lite kul att då vet jag att de här människorna kommer störa sig ännu mer på det där. Och det vill jag ändå ge Sara Skyttedal. Jag vill nog att de ska ha det.
Ja, hon hade gjort sig utmärkt som en piñata eller något sånt där.
En vad?
En piñata.
Som man slår på.
Ja, precis.
Nu får du utveckla.
Nej, men alltså att sätta upp någon så här docka utav henne på en fest, så får man slå på den, för det är liksom, det kan bringa ut aggressioner på, alltså absolut inte att man ska slå henne bokstavligt talat, såklart, men hennes liksom, hon har ett väldigt punchable face, som man säger i USA. Alltså, liksom, alltså bildligt talat, återigen, alltså man blir irriterad bara av att se henne. Eller så det är kanske bara jag då som så här, liksom vänster PK-fjolle som
ger det. Jag tror att det är där det spelar in ganska mycket.
Ja,
som sagt, jag upplever att människor som, eller det är nog både och, men jag upplever kanske mest människor som inte står nära politiskt är oerhört provocerade av de här människorna.
Ja, det är sant. Det kanske var så här som folk på högerkanten upplevde Olof Palme. Det är liksom, det är förklaringen till det här Palme-hatet liksom. Du kan ju relatera till det efter att ha genomlevt en valrörelse med Sara Skyttedal i fokus.
Men jag kan tänka mig extremt många, alltså, vänster, socialdemokrat, miljöpartist, alltså människor som upplevs oerhört provocerande från högerhåll liksom.
Ja.
Från kristdemokratiskt håll. Alltså jag har ju en personlig historia av att jag är ju över 30 numera. Och jag har ju liksom stått alltså både till vänster och höger i politiken under mina liksom aktiva politiska år, så att säga.
Du har skiftat faktiskt flera gånger så länge jag har känt dig bara.
Ja, det, ja, jag vet inte om det är helt sant. Men det finns helt klart olika, alltså, politiska hemvister under mitt liv. Men det jag upplever då, och det kanske säger mer om mig som person i och för sig, men det jag upplever då är att när man är på den ena sidan så kommer man ha mycket större tendens till att tycka illa om den andra sidan och vice versa. Alltså, det spelar liksom ingen, eller det är klart det spelar roll, men det beror också på vilken ålder man är själv och hur mogen man är, tror jag. Men då spelar det liksom ingen roll egentligen vad vederbörande säger eller vad innehållet i politiken är, utan man bara stör sig på den så kallat andra sidan ändå. Förstår du vad jag menar?
Jo, men det kan jag känna igen. Men det är fan, det är något annat som jag menar när jag säger att Sara Skyttedal är irriterande. Det är bortom det normala irritationsmomentet som frikyrkliga KD-brudar utgör. Men ett parti som man har liksom, som är mindre irriterande på något sätt eftersom att man har lägre förväntningar, det är Sverigedemokraterna.
Är inte det lite sant nu för tiden ändå?
Jo, alltså det är nog faktiskt det. Jag blir från mitt politiska perspektiv så stör jag mig mer på Moderaterna och KD. De tar upp mycket mer av min dagliga aggression än vad Sverigedemokraterna gör.
Jag upplever att det är så.
Men lite förbannad så ska vi prata om de här jävlarna, Sverigedemokraterna.
Alltså. Kan det vara, alltså Sverigedemokraterna har ju ändå gjort sig av med den största sån rabiata människa i formen av Kent Ekeroth.
Ja, men det är inte det tror jag, utan det är mer, alltså, det är mer som att de spelar lite i en annan division.
Jo, men det är med, men att det också har, vad jag upplever i alla fall, tonat ner lite av deras approach.
Så är det.
Han var ju mer.
Men om ett liksom moderat distrikt hade gått ut med förslaget att förbjuda satir till exempel i public service på grund av att det slår fel när public service gör satir om Moderaterna, då hade jag gnisslat tänderna och liksom skakat av ilska hela dagen. Nu hände ju det här i Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna i Blekinge gick ut med ett förslag om att förbjuda public service att göra satir. Inte av anledningen då att man tyckte, ja, någon sån här generell tanke om att public service ska vara förbehållet samhällsservice av typen nyheter på finska och för döva och så, utan av den anledningen att man tycker att det har slagit fel när man har gjort satir med SD. Då blir jag ju inte lika irriterad, utan då blir jag mer så här, ah, here they go again, ungefär.
Det var bara dumt i och för sig, men jag reflekterade så här, hur gör man TV för döva? Och sen kom jag på att, jo men det är...
Det har ju varit till och med trendigt de senaste åren att det är så här teckentolkare som står och dansar under Melodifestivalen. Och så läcker.
Fan, det märks att du börjar bli äldre ändå.
Ja, det är fan 5 år sedan, så det var en grej. Det är faktiskt sant. Jag har tänkt på det när man liksom pratar om... Men till exempel när man pratar om hur man ska nå ut med marknadsföring och politiska budskap och sånt där, då pratar man om de möjligheter som finns i, eller nu för tiden, i den nya tiden liksom. Det gör man fortfarande, men, och då menar man ju internet, och internet har funnits i alla svenskars hem sedan åtminstone 2002 liksom. Det är rätt intressant hur länge man ska fortsätta prata om det på det viset. Men det är väl bara vår generation kanske. Vi som var...
Jag tror att det är du som gör det.
Nej. Jag har ju suttit i en del möten och hört de här diskussionerna pågå. Sverigedemokraterna var det vi skulle snacka om. Då pratade vi, vad sa jag? Det var just det var den här satirgalenskapen såklart. Men den stora grejen under EU-valrörelsen, det var ju såklart Peter Lundgren, deras första namn på listan, som blev anklagad, och det var väl Kristina Winberg som läckte detta från början, för att ha tafsat på en partikollega i samband med något partievent på ett hotellrum, eller hur?
Just så.
Och det var väl liksom den stora skandalen under valrörelsen.
Förutom Adaktusson-grejen då?
Jo, men när det gäller Sverigedemokraterna.
Ah, okay.
Peter Lundgren, de skulle krishantera det här och det var väldigt lustigt, tyckte jag. Det ser ut som någon slags gisslanvideo från Al-Qaida eller något som de släpper dagen efter att det här avslöjats. När han sitter och ska prata med den här kvinnan då som han ska ha utsatt för sexuella trakasserier för att komma överens eller visa på att de har kommit överens. Och det är otroligt skriptat, märker man, och väldigt allmänt obehagligt. Man tycker, alltså jag kan inte förstå hur man resonerade när man släppte den där videon. Det framstår som otroligt osympatiskt faktiskt. Det är också så jävla roligt, precis slutet utav videon, då Peter Lundgren så här, som taget ur luften bara frågar, ja men hur ska vi gå vidare, vad tycker du vi ska göra nu? Och då svarar den här kvinnan, som ju inte är utbildad skådespelare, vilket märks, att vet du vad Peter, jag tycker att vi går ut och käkar middag ihop. Som att för att åstadkomma någon slags cirkelslutning på den här soppan.
Det hade man ju kanske velat höra från någon form av så, alltså politisk expert på alltså att sopa igen skandaler.
Vad heter han, den här
Ronge?
Heter han någon sån PR-snubbe? Han som alltid var med i TV för Ronge.
Vem?
Paul Ronge, tror jag. Nej. Jag tror han höll på med sånt och brukade prata om den typen av grejer. Han hade inte kontaktats i det här fallet, tror jag. Jag vet inte vem det är som sköter sånt på Sverige. De har ju väl en ny presssekreterare nu. Det kanske var hans idé. Jag satt liksom, när jag funderade på vad vi skulle prata om, så satt jag och googlade runt lite grann på det här. Och så hittade jag en artikel av Peter Kadhammar som han hade skrivit. Om det här. Det var inte riktigt om det med Peter Lundgren, det var anknöt till det, men det är något med Peter Kadhammar, tycker jag. Jag vet att du och jag har skojat om honom några gånger.
Men jag vet att du tycker det också.
Ja, jag är osäker på om vi har tagit upp det i podden. Jag tror inte vi har gjort det.
Men jag undrar, man kan måla upp det så här att om man vill få en bild av hur ditt förhållande till Peter Kadhammar är, så är det förmodligen, och nu gissar jag bara, men det är att du går in på Aftonbladets första sida.
Mm.
Och där ser du att Peter Kadhammar har skrivit en ny krönika eller artikel.
Mm.
Och du blir lite så fnittrig.
Ja, exakt så. Och jag gnuggar händerna när jag vet att nu kommer det bli mys här.
Exakt. Det är en av få skribenter som du känner så inför.
Ja.
Inte för innehållet i sig.
Nej, men alltså mest jag roar så oerhört med Peter Kadhammar. Jag brukar skicka iväg sms till dig ibland när jag läst någon text och skratta högt. Och jag vill klargöra då att jag tycker inte alls illa om honom, men det är väldigt kul att följa någon som helt skamlöst går in i en sån här fuck everything-attityd som gubbar över en viss ålder ibland går in i.
Förklara mig vem Peter Kadhammar är.
Han är ju kolumnist och journalist på Aftonbladet och har varit det i en halv evighet. Han är bland annat känd för att han var bland de första journalisterna in i Saddam Husseins palats efter att Saddam Hussein hade störtats. Mm. Och han ska ha hittat en lista då med ett antal anteckningar. Och han gjorde en väldigt stor affär utav den här listan, därför att han bedömde det som att här var liksom utkasten till tankar om ett slags tredje världskrig som Saddam Hussein planerade att iscensätta. Och jag kommer inte ihåg vad det var. Det var så här... fan också att jag inte kommer ihåg vad det var. Men det var filmtitlar, visade det sig. Vänta. Jo. Det var 40 Days and 40 Nights och Some of All Fears. Och han har skrivit en ursäktsartikel här på Aftonbladet. Det så, jag vill be 300 läsare om ursäkt. Min ursäkt riktar sig till er som mejlade när jag hade fel om några filmtitlar i Huday Husseins kalender. Som ni kanske minns hittade jag kalendern i hans övergivna hus i Bagdad. I den lilla boken fanns bland mycket annat noteringar om filmer som han sett och planerade att se. Jag skrev artikeln mitt i natten och måste medge att jag var lite trött efter att ha bevakat kriget och upptakten till det i 5-6 veckor kanske. Så jag fattade inte att en av noteringarna gällde filmer och jag tillät mig att spekulera en smula om vad Saddam Husseins son kan ha menat med ord som 40 days and 40 nights och some of all fears.
Men ja, det är ju sjukt.
Men grejen är att det här är alltså en ironisk ursäkt. Det märker man när man fortsätter. Ni var 300 drygt som kastade er över datorerna. Några av er var vänliga, men en hel del mejl förde tankarna till skrikbrevet i senaste Harry Potter-filmen. Det här är länge sedan som du hör. Fy, skäms, etc, etc. Att jag inte fattade att det var filmtitlar. Jag ber om ursäkt för att jag tänkte, det är det själva fan att folk är så småsint griniga att de frossar i ett sånt fel när jag i veckor har skrivit om människor som skjuts i bitar. Förlåt, ska vi inte skratta. Som inte har vatten, städer som plundrats, ett land som invaderas och försätts i anarki. Det är tydligen inte lika viktigt som 4 eller 5 filmtitlar.
Men förlåt, det var ironi med filmtitlarna.
Nej, utan ursäkten här är ironisk. Jag tycker att det är bedrövligt att människor fokuserar på det. Han har ju fått en massa mejl om att 40 days and 40 nights and some of all fears är filmtitlar och inte en planerad invasion. Han har jobbat liksom flera veckor med att skriva om viktiga saker. Och så är det det här som folk reagerar på.
Hur fan kan de haka upp sig på det?
Ja, men hur fan kan han ha så lite humor? Det är ju det roligaste som har hänt. Det måste han ju liksom objektivt förstå. Att Uday Hussein då har sett 2 riktiga skitfilmer, 40 Days and 40 Nights, Some of All Fears. Och han tolkar det som en planerad invasion.
Ja. Men alltså, man undrar ju vad som pågick, för det är ju inget som, det är inget med de här filmtitlarna egentligen som vittnar om en förebådande invasion eller världskrig.
Some of all fears skulle ju liksom kunna vara en...
Men det kan ju vara vad,
ja, kan vara vad som helst. Och sen 40 days and 40 nights, så tolkar jag ju då som någon slags tidsplan för att genomföra det här some of all fears. Alltså summan av alla, ja, men, rädslor.
Jo, men absolut. Men kan det inte... Alltså, han, har vi originalartikeln någonstans?
Nej, den hittar jag inte. Jag hittar bara ursäkterna. Jag tror att originalartikeln har han väl kanske tagit bort.
Men det kanske man kan få återkomma till. För man vill gärna... Är det så att han målar upp det som... Det är inte så att han tror bara att det här är liksom någon plan för tortyr eller något liknande. Så
vitt jag minns det så ska det ha varit spekulationer kring vad det kan ha betytt, som sagt, en invasionsplan eller att starta en slags större internationell konflikt.
Det är jätteroligt.
Det är väldigt roligt. Och det är lite det här som... Det här anknyter till vad jag gillar med Peter Kadhammar och också till vad... Alltså, den här... liksom förbehållslösa, som jag sa, fuck everything-attityden. Här så störde han sig ju på att folk reagerar på det här roliga misstaget han gör snarare än alla viktiga saker han har skrivit om. Och exakt i den andan är artikeln om Peter Lundgren. Rubriken är "Tafsande SD-politiker är roligare än fattiga bulgarer". Och där så skriver han då om att han åker iväg och gör ett stort reportage om EU. Han åker till Tyskland där de är rika, han åker till Bulgarien där de är fattiga. Och så skriver han så här: "Så varför blir vissa rika och andra inte? Jag skriver ett reportage om detta. Det visar Aftonbladets muskler. Hur många tidningar finns kvar som har råd att på plats i Tjotahejti försöka beskriva och reda ut dessa spörsmål? Man skriver sin text och skickar ut den i cyberrymden där den glider iväg som den friskurna astronauten Frank i Stanley Kubricks film 2001, ett rymdäventyr. Texten virvlar runt i ett svart tomrum, blir mindre och mindre och försvinner. Farväl, farväl, farväl." Man kommer hem, man går till Sverigedemokraternas valvaka. Man ser EU-parlamentarikern Peter Lundgren och hans sambo Helena Elmqvist. Lundgren anklagades i veckan för att ha tagit en kollega på brösten. Man ställer ett par frågor till Lundgren och Elmqvist. Hon säger: "Jag vet att jag kan lita på min man till 100%. Jag känner mig trygg för jag vet att grejer kan hända när man festar. Det tar 5 minuter. Ett skop. Det här är annat än Tyskland och Bulgarien, världsekonomin, kulturella mönster, Europas framtid och historiens obönhörliga gång. Lundgrens kvinna talar. Hon känner sig trygg. En toppnyhet. Kvällens stora grej, förutom EU-valet. SMS från kollegor. Strålande intervju." Man går hem. Man lägger sig. Man tänker, världen är ännu svårare att förstå än jag begrep. Så du förstår vad han gör. Alltså han har åkt och gjort ett... liksom ett ambitiöst reportage i Europa och ingen jävel läser det, och han får inga vackra beundrarmejl, han får inga sms från kollegor och han känner sig väldigt ouppskattad, och sen så får han en massa cred då när han gör den här intervjun med om Peter Lundgren, och ja, det är klart han stör sig på det.
Jag minns att jag läste den här innan du pratade om den faktiskt. Och jag minns att det fanns någon märklig, som det brukar återkomma i hans, det han skriver, att det finns en sån märklig blick mot honom väldigt mycket. Att det låter som att det handlar väldigt mycket om att han är lite sur över att han inte, det han själv tycker ja, är bra grejer.
Nej, men precis, det är liksom det, han är väldigt mycket så att han stör sig på allt i samtiden och alla, alltså,
som inte, alltså, fast det är ju han som, ja, står i centrum.
Absolut. Eller? Och det är kul, för det går inte att uttolka ett spår av vad han faktiskt tycker om något. Alltså några politiska åsikter eller någon slags ideologisk linje. Förutom att han då är arg på allt. Det är som en gubbe som går och liksom irriterar sig på att ungarna på gatan åker skateboard. Eller att de har byxor med häng eller någonting. Det är bara det att han får möjligheten att uttrycka alla de här små irritationsutbrotten på Aftonbladet inför en miljon publik då.
Kan vi återknyta till det här med dina referenspunkter?
Ja, nej, jag vet inte hur ungdomarna har byxor idag. Men oavsett hur de bär dem, så utgår jag från att Peter Kadarmar stör sig på det. Mm. Men, du ska få ett axplock då, några rubriker på hans artiklar det senaste året. Mm. Medan vänstern pratrunkar går världen åt helvete. Medelklassen mal sönder och i debatten pratar man strunt. Vad är det för fel på biljournalister? Det här är min favorit, tror jag. När ett geléhjärta kostar 6 kronor står vi vid avgrunden. Och så underrubriken är: Wayne's Coffees förolämpning i form av geléhjärtan är förstås inte det enda som är för dyrt. Vi lever i en löjlig tid. Den som älskar böcker är löjligt pretentiös. Bara dårar kör frivilligt bil i centrala Stockholm. Sveriges fula städer har en sak gemensamt: Socialdemokraterna. Konsultbabblet har nu antagit bibliska proportioner. Som sagt, det är bara axplock då från senaste halvåret.
Det låter spretigt.
Ja, kan man säga. Nej, verkligen. Och som sagt, han har verkligen gått in i den här fuck everything gubbigheten. Jag får en bild i huvudet av att han har börjat hämta posten utan byxor och sådana saker. Alltså, han bryr sig bara inte längre. Med det sagt, alltså, inget ont om Peter Kadhammar. Han är såklart en legend, och den här nya fasen är bara underhållande.
Hur tänker du, alltså, är det ett fenomen att äldre män hämtar posten utan byxor?
Ja, men jag ser det i alla fall som ett tecken på när man börjar komma upp i den här åldern, då man inte bryr sig längre. Man bryr sig inte vad folk tycker. Om grannarna ser, då får de väl se då. Det skiter väl jag i. Jag har ett helt arbetsliv bakom mig, och jag har uppfostrat en familj, och jag har fått barnbarn, och jag har betalat mina räkningar i tid, och nu spelar ingenting någon roll längre.
Tänker du att Kadhammar bor i en lägenhet i innerstan eller i något så här villakvarter?
Nej, det spelar ingen roll. Posten hämtas utan byxor.
Men med underkläder?
Ja, än så länge. Ge det några år till, får vi se.
Vilken bild, men det ska jag inte.
Anyway, det är förstås svårt att säga vad... Jag går vidare nu. Det är förstås svårt att säga vad Peter Lundgren-affären gav för effekt på resultatet i EU-valet. Vadå?
Han då inte... Ja, han inte bryr sig.
Nej.
Men jag tänker, sa han som gubblinne liksom?
Ja, en wife beater.
Ja, och så ingenting.
Ja, och när det är liksom det är ett yngre par som går förbi med hunden samtidigt. Stirrar på honom och han fräser tillbaka. Vad glor ni på?
Typ. Gravitationen har gjort sin rätt.
Ja, precis. Nu släpper vi kadaver. Det jag skulle komma in på, det var Peter Lundgren-affären, som sagt. Att det är svårt att säga vad det gav för effekt på resultatet i EU-valet. Jag pratade med flera människor i min närhet som var genuint förhoppningsfulla för att det här skulle få en effekt. Inte minst med tanke på det uppenbara hyckleriet då i Sverigedemokraternas hårda retorik mot sexuella trakasserier. Det är ju inte första gången heller som vi hör helt bedrövliga historier om rent kriminellt beteende mot kvinnor ifrån Sverigedemokraternas toppskikt. Jag tänker dels då på historien om Hanna Wig som anklagar ett av de riktigt stora namnen för våldtäkt. Det finns ett tillfall av ett påstått våldtäktsförsök, men där tror jag inte att vare sig offret eller förövaren är outad. Så jag behöver inte gå in på några detaljer kring det. Valresultatet tycker jag berättar en ganska otydlig historia om det här. Alltså vad tar vi med oss från EU-valet 2019? Hur summerar man det? Sverigedemokraterna går ju starkt framåt, men de krossade ju inte alls i opinionsundersökningarna. Eller de krossade inte opinionsundersökningarna som de brukar göra. Utan de var snarare mindre än vad man hade förväntat sig. Och mindre än vid riksdagsvalet i höstas.
Men varför tänker du att Peter Lundgren-historien skulle ge någon större effekt på val?
Jag vet inte om jag tänker det riktigt. Jag vet bara att jag hörde flera som hade den idén om att det borde göra det och hade en förhoppning om det. Jag vet inte vad man baserar det på. Jag tror ju att det förmodligen hade ganska marginell betydelse.
Ja, men jag tänker mig att det är, om man får vara fördomsfull, att det, man ser... ta ganska lätt på den typen av historier hos de människorna som röstar på Sverigedemokraterna.
Jo, men det...
Ja, det är kanske inte det som är relevant.
Nej.
Eller kanske att man till och med ursäktar honom för att han är ser ut och är som han är.
Va?
Ja, man tänker, man, alltså det här med att han är typ en medelålders äldre man. Alltså, och då är det, rycker folk på axlarna och så bara, ja men det var ju typiskt. Så håller väl alla på, eller något.
Jaha, ja. Jag tror med att man ursäktar honom därför att alltså, titta på honom. Nu ska han annars få liksom, klämma på en kvinnas bröst om man inte tar för sig lite. Men det var inte så det menade. Ja.
Nej.
Det var ju för väl.
Nej, men jag blev, alltså var inte den här, nu fick hon ju avgå. Den här Pilthammar som sitter i Sölvesborg med moderat där moderat som samarbetar med Sverigedemokraterna.
Berätta om det.
Varför hon fick avgå? Eller?
Ja.
Alltså hon fick ju avgå på grund av att hon tillsammans med två andra politiker i Sölvesborg publicerade en bild där de skämtar på något sätt att de håller på med någon, det här är inte någon gruppvåldtext. Och sen, ja, så står de och juckar på varandra. Ja,
det är det mest pubertala jag har sett vuxna människor göra.
Extremt pubertal faktiskt.
Alltså, jag hade liksom... min 19-åriga lillebror gjort en sån där bild, då hade jag sagt att du är fan 19 år, du får växa upp nu. Här är medelålders politiker som gör en sån där bild.
Jag upplever ändå att det fanns, och jag tänker mig det, att det fanns förmodligen fler skäl till att man valde... Jag gissar ju på att man pressade henne till att avgå på grund av andra saker,
ja, det är
än det där. Att man bara tog det som en ursäkt. Men i vilket fall, hon var ju även ute, och det var väl en del i problematiken i för sig. För hon var ju ändå även ute
tidigare i samband med Peter Lundgren-grejen och ursäktade hela den här händelsen och tyckte att ja, men det är ju bara att slå bort händerna för den här kvinnan, menar ju då Bildhammar. Så jag antar att det är sammanvägt då med den här, det här skämtandet om kring händelsen och hennes uttalande gjorde det lite mer känsligt än själva bilden.
Men det jag var inne på var som sagt att jag tycker...
Jo, men förlåt. Det jag bara tänkte säga med Bildhammar, alltså det, jag tänker mig att det är en sån typisk, alltså hennes ursäktande av Peter Lundgren.
Ja.
Att det är ungefär samma ursäktande som många som röstade på honom uppenbarligen lär ha haft.
Det tror jag också.
Just för att man ändå valde... Det blir ju, det får man ju också säga, det blir ju extra känsligt såklart i ett EU-val som är så pass, alltså personknutet ändå. Då partipiskan så att säga, eller partilinjen är inte lika betydande i EU som i det svenska riksdagsvalet. Jo. Så det blir ju mer avgörande vad det är för typ av människa som driver frågor i EU.
Just det.
Och då blir det ju ännu mer känsligt med just kandidatens
mandel. Det är också något av ett mobiliseringsval. Alltså snarare än att övertyga väljare att rösta på ditt parti, så handlar det om att få dina redan befintliga väljare att gå och rösta. Och då handlar det ju rätt mycket om att ha en kandidat som entusiasmerar. Och det kanske inte är så att en gubbe som tafsar på kvinnor liksom känns som den som kommer att dra människor ur soffan i första hand.
Men jag tänker mig att det är som, alltså, om man ska vara krass, för Sverigedemokraternas förra EU-val och deras förra EU-kandidat, alltså toppkandidat, var ju Kristina Winberg. Och jag personligen och förmodligen många med mig undrar verkligen hur det gick till när den människan fick förtroende av väljarna. Jag kan ju förstå de människorna då som röstade.
Väljarna röstar ju på SD liksom. Men hur hon kunde bli etta på listan är ju faktiskt obegripligt hur de tänkte. Det måste ju ha stått uppenbart för dem att hon inte kunde någonting om EU. Det är hon som är den här klassiska räkneexempelkvinnan. Klassiskt klipp.
Okej, bara för tydlig skull. Tycker ni eller tycker ni inte idag att man ska höja importtarifferna i EU?
Som jag sa till dig, detta är bara ett räkneexempel.
Men vad
på...
betyder det? Om det står under rubriken, det här vill vi göra i EU-parlamentet. Ja, tycker ni eller tycker ni inte
det? Ja, men titta på vårt valmanifest istället.
Ja, svara gärna nu. För...
Nej, men jag säger det är bara ett räkneexempel.
Okej, men om jag inte... du kan säkert ert valmanifest bättre än jag. Vad säger det då? Vad är det som gäller idag, den 16 maj?
Men det är inget beslut
maj?
På importtariff. Det är bara ett räkneexempel på hur man kan finansiera EUs budget.
Okej, men en enkel fråga. Idag den 16 maj, om vi lägger allt annat ni skrivit i era valmanifest och reklam tidigare åt sidan. Vad vill ni i EU-parlamentet? Höja importtarifferna eller inte?
Ja, men jag sa just det. Detta är inget beslut eller någonting vi ska gå till val på.
Ni vet alltså inte vad ni tycker för?
Jo, det vet vi.
Så vad tycker ni?
Detta
ja
är bara ett räkneexempel på hur man kan finansiera. Det är inget beslut om att vi ska införa och höja.
Men här, frågan är enkel. Vill ni höja importtarifferna eller inte?
Ja, men hör du inte vad jag säger då?
Detta... Nej, du har inte svarat på den frågan.
Nej, då vill vi inte det.
Tack, där var ett svar. Då går vi vidare. Bör EU ha gemensam finanspolitik?
Det finns också en klassisk intervju eller en debatt mellan henne och Marit Paulsen då det visar sig att Kristina Winberg inte har någon koll överhuvudtaget på vad EUs institutioner handlade om innan hon hamnade i parlamentet. Nu vet hon säkert en del mer.
Vi ska ju tillägga lite snabbt också att det finns ju, Expressen har ju publicerat material och mejl där Sverigedemokraterna själva har pratat om Kristina Winberg i termer av att hon är eller var helt oduglig som politiker. har du missat det?
Nej, ja men det.
Ja, nej men det, de publicerade såna mailkonversationer där de förklarar att de vet inte riktigt vad de ska göra med henne, för hon verkar inte lära sig. De försöker drilla henne i hur hon ska bete sig. Ja.
Ja, det där är ju en historia i sig också, vad som har hänt med henne. Hon har ju petades ju till slut från listan till årets val. Efter då att hon hade gått ut med de här uppgifterna om Peter Lundgren, men Sverigedemokraternas partiledning menar att det inte handlade om det, utan att hon under en längre tid höll på att konspirera på olika sätt.
det måste...
Och inte vara lojal med partiet.
Det måste vara så Kafka-artat. När man hamnar i den situationen inom Sverigedemokraterna när de vill bli av med en. Det var ju väldigt roligt att läsa
Alltså de här, de gjorde något pressmeddelande när de förklarade att hon inte skulle vara kvar som EU-kandidat. Och det vart ju väldigt svepande anklagelser till varför hon inte skulle vara kvar.
Jo, det var väl det som jag sa. Det var det här med att hon under en tid har konspirerat och inte är lojal mot partiet.
Precis. Men det måste vara väldigt Kafka. Att man vet inte riktigt vad man har gjort. Och sen att alla bara köper det på något sätt.
Ja.
Alltså...
Kafka från Kristina Winbergs perspektiv, att hon inte förstår.
Ja, exakt.
Ja.
Men med andra facit i hand så verkar det ju inte mer eller bättre än så att man ägnar sig åt väldigt lösa boliner när man vill bli av med folk.
Mm.
Men, och bygger upp olika scenarier.
Men vi har ju också facit i hand nu när det gäller hur det gick i valet. Och jag vet inte, jag tycker som jag sa, jag tycker att det är ganska otydligt. Jag vet inte om man ska liksom från ett liksom så här vänsterliberalt perspektiv eller vad det nu kan vara. Vi som inte är sverigedemokrater, vad tycker vi om resultatet? Vad tycker vi om högerpopulismens framgångar? Eller var det framgångar? Eller vad ska man säga? Det är lite svårt, för det var som jag sa, de var nästan mindre än förväntat och de var mindre än vid riksdagsvalet, men de ökar ju jättemycket i förhållande till förra EU-valet. Och om vi tittar internationellt så tycks reaktionerna vara en känsla av lättnad från den politiska mainstream-fåren. Och då pratar man ju, alltså internationellt primär som inte lika mycket om Sverigedemokraterna just, utan man pratar om den högerpopulistiska och högerextrema rörelsen i allmänhet. Det vart ju ingen liksom, hostile takeover av Europaparlamentet. Men det vart ju ändå en liksom, framgång för de här partierna. Eller en framgång i beteckningen då att de gick framåt. Jag sätter rubriker som den populistiska vågen slutade som en krusning vid ytan. Och den populistiska svallvågen som uteblev. Två vågrelaterade metaforer här.
Men man får ändå säga att om man tar riksdagsvalet i beaktande som var ungefär samma retorik att, eller samma lättnadssuck när det visade sig att Sverigedemokraterna endast fick kring 17%. Men samtidigt så blir det ju lite... Det blir lite märkligt om det är standarden. För det är ju, med tanke på hur svensk politik ser ut idag, så kan det ju oavsett vad inte vara annat än en framgång för, i alla fall i det svenska valet för Sverigedemokraterna. Alltså ja. Även fast de inte får 25%, och kanske framförallt då eftersom hur den politiska debatten ser ut nu än vad det gjorde för 10 år sedan.
Ja precis. Jag har ju en idé om att det där handlar om vana. Alltså vad man förväntar sig på något vis att bli chockad. Det är en sån här Pavlovsk reaktion nästan. Alltså det, när man kollar på valvakan i SVT, när de drar igång den här spänningsmusiken i bakgrunden och så annonserar de att nu är det bara en minut kvar till valen presenteras. Och så får man se klippbilder från spända partiarbetare på valvakorna och så. Den stunden förväntar vi oss ska efterföljas av en smärre katastrof. Alltså en Pavlovsk reaktion, eller Pavlovs hundar känner du till. Det är när han ringer i klockan innan de får mat varje gång, så till slut så börjar det vattnas i munnen på dem. Bara han ringer i klockan. En sån reaktion är det man får. Men istället för att man blir hungrig så sätter man sig i en så här brace for impact-position när Anna Hedenmo säger och resultatet från vallokalsundersökningen är... När man då inte möts av den här chocken, då är det ganska lätt att känna sig ganska nöjd, tror jag. Men faktum kvarstår ju ändå att Sverigedemokraterna ökar stadigt, om än inte så mycket då som man hade kunnat befara kanske. Samma sak gäller i Tyskland och Spanien, där högerpopulisternas och extremisternas valresultat. Det beskrevs som en öppet beskrivs som en besvikelse för dem själva, även fast de inte backade. Men i vissa länder, som i Danmark, eller Holland och Danmark, då såg vi faktiskt en ganska ordentlig tillbakagång för den typen av partier, vilket ändå får beskrivas som ett litet trendbrott. Men jag är ändå tveksam till att det här narrativet om högerpopulismens pyspunka ska få ta över allt för mycket i eftervalsdiskussionen. För det säger inte hela historien på något sätt. Om vi ser på valresultatet över hela Europa och försöker koppla bort då den här pavlovska känsloreaktionen, så är ju slutresultatet ändå sammanlagd en solid ökning för den här typen av partier. Nationella fronten blev största parti i Frankrike och Nigel Farage Brexit Party krossade ju de etablerade partierna, både Tories och Labour, i Storbritannien. Och sen så har vi Fidesz och Lag och rättvisa som befäster sin totala dominans i både Ungern och Polen.
Det är ju för sig kanske inte så konstigt med tanke på hur det går på hemmaplan för de två partierna. Att de också...
Ja, nej, men de leder ju så att säga vägen lite grann. Men det är inte bara i EU-valet som de dominerar. Och har liksom total kontroll över den politiska diskussionen i sina hemländer.
Men det kanske också avspeglar... Eller precis, den stora grejen kanske inte är just att det går fram i EU, utan att det snarare vittnar om att de här partierna är också stora i sina... Alltså, nationella arenor.
Ja, absolut. Det är ju det som är... Det är ju en del i den sammanhängande berättelsen. Det är ju det som är intressant också egentligen. Jag läste en artikel... Alltså det, om, jag läste i The Atlantic. Så var det någon snubbe som skrev om Italien. Där Lega ju under Matteo Salvini har liksom... på kort tid gått från att vara ett så här litet, extremt separatistparti uppe i norra Italien, de heter Lega Nord till att börja med, till att ha blivit totalt mainstream och nu då största parti i Italien. Han beskrev en ort där han hade bott. En ort, det är Toscana. De känner de flesta känner till Toscana i Italien. Och han tyckte att den var liksom så stans Toscana är så illustrativ för den nya tiden på något sätt. Den symboliserar ett slags skifte i den italienska mentaliteten, därför att de har alltid varit så här brinnande antifascister i Toscana. Den antifascistiska rörelsen under Mussolini var liksom koncentrerad, enligt den här artikeln, då, till Toscana. Och har fortsatt då under det fria Italien varit liksom konsekvent center-left, typ socialdemokratiskt och så. Även under liksom Berlusconi-åren så var Toscana ett starkt fäste för vänsteroppositionen. Fram till nu, då Salvinis Lega har blivit det absolut största partiet. Även där. Jag tror att skälet till att så många är lättade ändå kanske är att man inte riktigt ser den här nya högerrörelsen för vad det faktiskt är. De betraktas ju fortfarande som någon slags populistisk trend, kanske. Ungefär som piratrörelsen var 2009. Och så feministrörelsen, åtminstone i Sverige, var 2014. Alltså en slags plötslig explosion i den politiska vardagen som snabbt brinner av. Men när röken väl skingras och så, om man har städat upp förödelsen, då kommer allt att återgå till hur det var innan. Och betraktar man den nya högern på det viset, då är det inte konstigt att det känns skönt när explosionen uteblir. Det blir liksom bara en solid ökning liksom. Men jag tror att det är ju en missläsning av vad som händer. Den här rörelsen är ju ingen trend. Det är en global politisk kraft som långsamt då har flyttat fram sina positioner ända sedan Jörg Haider som tände någon slags gnista genom att släppas in i Österrikes regering, och det var ju 20 år sedan nu. Sen dess har de vunnit mer och mer mark i fler och fler länder och är idag totalt etablerade. Tillfälliga och enskilda motgångar och tillbakagångar, det ändrar liksom inte på det.
Mm.
Det finns ju dock en motreaktion mot detta som mainstream-fåran, så att säga, har all rätt att glädja sig åt. Vi såg inte lika mycket av det i Sverige, men i hela Europa så är det ganska uppenbart att progressiva partier med grön och liberal beteckning har haft stora framgångar. Om vi tittar på Spanien, Storbritannien, Danmark och framförallt kanske Tyskland, så ser vi en stark ökning för dessa partier som har varit lite... De har haft lite varierad ekonomisk politik, men de har väldigt stark korrelation mellan varandra när det gäller dels de sociala frågorna som aborträtt och hbtq-frågor, human flyktingpolitik och så vidare. Och att de samlar samma typer av väljare. Det är också en liksom, likhet mellan de gröna och liberala partierna. Och det är oftast hyggligt välbeställda, välutbildade människor i storstadsområdena. I Tyskland så representerade valresultatet ett stort symboliskt skifte där de gröna för första gången var det större partiet till vänster på den traditionella höger-vänsterskalan och gick alltså förbi Socialdemokraterna.
Mm.
Det här tycker jag är väldigt intressant, för de två rörelserna som alltså växer är dels den grönliberala, välbeställda storstadsvänstern och dels den rurala, nationalistiska, auktoritärhögen. Ser du vad jag vill komma med det? Samma samhällsgrupper, eller klasser, om du så vill, som står emot varandra i politikens kärnkonflikt, som det alltid har varit.
Jag tänker mig spontant att problemet, det beror på hur man ser det såklart, men att de här auktoritära nationalistiska partierna också är de, alltså, eller så här ska jag formulera, att de högerpartierna och vänsterpartierna har blivit men de har blivit liberala och progressiva och har väldigt så progressiva värderingar. Mm. Och sen så har de här partierna kommit som en motreaktion. För där till exempel vänsterpartierna täckte upp för, som du säger, den, ja, vad man nu då historiskt kallat den arbetande klassen då, som vänstern har ju lite gjort avkall på dem för att de har de här progressiva värderingarna, eller de har möjligen både och, men då kanske inte de här passar in.
Nej,
som röstar på de andra partierna.
Det blir ju så att...
eller för den delen med den väldigt liberala högern och den väldigt globalistiska högern till, som har gjort har vunnit mark på bekostnad av den traditionella protektionistiska, klassiska eller konservativa högern.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Och det är väl det handlar om egentligen, att det blir som att säga en fjärde konfliktdimension kanske, eller en fjärde, men andra snarare. Och det är det som man pratar om med Galtan-skalan. Liksom. Och det gör det svårt för alla partier att samla liksom, större skaror. Skaror av typen som Socialdemokraterna hade i Sverige fram till 90-talet egentligen.
Men ska man vara krass så finns det ju... Det börjar ju öppnas, och det har det gjort såklart med Sverigedemokraterna, och framförallt när de har gått höger ut, att det har öppnats en ny konservativ höger i Sverige. Däremot så finns det ju ingen motsvarighet på vänstersidan, vilket är intressant. Varför finns det ingen...
En konservativ vänster menar du?
Ja, exakt. Alltså en ekonomisk vänster fast med icke-progressiva värderingar.
Nej, men grejen är att den typen av väljare, så att säga, den fångas ju upp av Sverigedemokraterna. Väldigt många LO-väljare är ju idag Sverigedemokrater, eller röstar på Sverigedemokraterna jämfört med förr. De som alltså tidigare nästan uteslutande röstade på Socialdemokraterna. Och det beror på inte att Sverigedemokraterna har en vänsterpolitik rent ekonomiskt, för det har de ju inte. De har en ganska blandad, lite schizofren variant. Men Sverigedemokraterna på något vis har blivit en sån projektionsyta, tror jag, för alla typer utav missnöjen med liksom, ja, allt som är fel i samhället egentligen.
Fast är det verkligen sant? Är det inte det jag faktiskt efterfrågade? Att Sverigedemokraterna är det höger-vänster-alternativet som har icke-progressiva värderingar. Men fortfarande har liksom inslag av sociala och statliga åtgärder samtidigt som de har så marknads- och frihetliga åtgärder. Alltså att de har hela spektrat, så att säga.
Jag tror att poängen är att människor som röstar på SD, de bryr sig inte så jävla mycket om den ekonomiska politiken. De tror att problemen kommer att lösas på andra sätt. Och jag tror att det är samma med de som röstar på de här, eller det vet jag i och för sig inte, men de gröna och liberala partierna. Det som jag tycker är intressant är att de har olika ekonomisk politik, men de fångar samma demografi. De ser lite olika ut i olika länder, men trenden är ju tydlig liksom, att den väletablerade, utbildade storstadsmedelklassen liksom, de röstar antingen grönt eller liberalt, och det är lite olika i olika länder vad som är störst, men trenden verkar vara att man röstar mindre utifrån ekonomiska idéer, utan snarare utifrån så här, identitetsfrågor om identitet och rättigheter och livsstil liksom. Och som sagt, det som symboliserar det mer än någonting annat, alltså det skiftet i den politiska utvecklingen mer än någonting annat, tycker jag, är det här i Tyskland då, att de gröna faktiskt gått förbi socialdemokraterna där, de är större.
Det fanns ett talande exempel ändå på det här som du vill peka på. Det har lyfts att många har vänster, anser sig vara till vänster i politiken men röstade på Centern.
Ja, verkligen.
Och det är ju intressant för att, precis, det är ju intressant då, för Centern kanske inte står så nära en ekonomisk vänsterpolitik.
Centern är kanske ett av de mest marknadsliberala partierna i riksdagen.
Nej, exakt, men då vittnar ju snarare om att Centern och vissa delar av vänstern då delar alltså värderingsfrågor i visst avseende.
Man skulle egentligen gå in och kolla valen här, hur väljarströmmarna ser ut, men jag träffade i alla fall flera människor som liksom valde, särskilt unga, som valde mellan att rösta på antingen Centerpartiet eller Vänsterpartiet. Och då bryr man sig ju inte någonting om frågor som gäller ekonomi och resurser eller omfördelning. Utan då är det ju bara de sociala frågorna som är intressant, om det är Vänstern och Centern som du väljer emellan.
Fast det är ju väldigt intressant också, för jag skulle i det avseendet även påstå att Vänstern och Centern har olika syn på värderingsfrågorna också. Eller i alla fall i förhållande till individ och kollektiv och stat.
Ja, men inte när det gäller liksom
miljö och individens rätt.
Och flyktingpolitik. Precis, individens rätt, hbtq-frågor, abort och sådana saker. Jag tycker det är ganska intressant att det är samma samhällsgrupper då som står i konflikt i politikens kärnkonflikt liksom, som det alltid har varit. Men det som förr kallades för vänster kallas idag höger, och tvärtom. Alltså de som förr var vänster, den rurala arbetarklassen som sagt, de röstar på de här högerpopulistiska partierna. Och de som förr var högern, den välutbildade och välbeställda storstadsmedelklassen, de röstar på partier till vänster, som då de miljöpartier.
Precis. Och det ironiska är väl att de ena anser sig företräda de andra, fast de inte...
Ja, eller vad det nu är. Alltså, jag vet inte om man anser sig företräda. Jag tror inte de...
Jag tänker mig att den svenska vänstern ändå anser sig vilja företräda den så kallade arbetarklassen och människor med lägre ekonomisk eller social status.
Jo, så är det. Men jag tror också att man tar mindre överhuvudtaget hänsyn till klassperspektivet liksom. Det är inte det som är det viktiga, utan det är andra frågor som får en att gå igång liksom, på Vänsterpartiet. Sen så just Vänsterpartiet, där finns det ju en viss en större tendens kanske till den typen av attityder.
Jag tänker, det finns ju en liknande analys på det amerikanska samhället. Alltså just det klassiska att tidigare så var demokraterna företrädde en arbetarklass.
Mm.
Och så tvärtom. Men numera det röstar de grupperna republikanskt.
Men,
eller för den delen Donald Trump.
Och samtidigt så har ju inte den liksom ekonomiska politiken, inte USA heller, har ju inte skiftat. Utan det som gör då att människor röstar på Donald Trump istället för på demokraterna, det beror ju på någonting annat. Det beror ju på att Donald Trump pratar till dem på ett annat sätt. Liksom. Och det beror på frågor som inte alls rör resurser eller omfördelning, utan återigen, det handlar om identitet och livsstil. Det är det som är politik. Och när jag slogs av det, så det var då jag återigen kom att tänka på Peter Kadhammar. Alltså den bittra gubben som jag skrattade åt. Han har ju helt rätt. För när politiken blir en fråga om identitet och livsstil, då blir den här frågan om hur man uppför sig mot kvinnor på en middag en slags politisk positionering. Så Peter Lundgrens tafsande blir då det mest intressanta i debatten inför och efter EU-valet. Men samtidigt, det som förr har varit den mest kritiska frågan i politiken, alltså den som Peter Kadhammar ställde sig i ett ambitiöst reportage som vi pratade om förut. Alltså frågan, varför blir vissa rika och andra fattiga? Den frågan bara dör i debatten idag. Den susar ut i cyberrymden och så försvinner den. Precis som Peter Kadhammar beskrev. Jag tror att det är det som håller på att bli socialdemokratin och den traditionella högerns försvinnande. Det var det, veckans avsnitt, eller veckans, men kvartalets avsnitt av podcast. Vi får väl hoppas att det dröjer lite mindre tid tills vi är tillbaka nästa gång. Men vi lovar ingenting, vi får se. Vi dyker upp när vi dyker upp i era öron.
Ja, det här med att lova skit, det har vi vuxit ifrån.
Jajamän.
Får räcka nu.
Man får vara hur lat man vill, bara man inte lovar saker man inte kan hålla. Om jag skulle få barn en gång, så det, liksom, det kommer vara mina visdomsord som jag kommer trycka på att de ska ta med sig ut i livet.
De kommer vara extremt misslyckade i dina barn.
Va? Ja, det är uppfostrar dem så,
ja,
säger så.
Ja, exakt.
Okay. Ja, jag tänker om idén om att jag skulle föröka mig, det kommer ju leda till att de blir extremt misslyckade, men det var inte så de menade.
Det hade varit extremt oförskämt.
Ja, faktiskt.
Sagt
toppen, men då säger vi så, på återhörande.
Mm.
Så,
chippa hej.
Hörs vi snart igen. Hej då.
Hej då.